Ekonomijournalisten Andreas Cervenka om svenskarnas skulder, miljardärer och vad ökade klyftor gör med samhället. Välkommen till Sommar i P1.
Världens mest räntekänsliga land. Ett avskräckande exempel. I år är det så Sverige beskrivs i utländska medier. Svenska hushåll och företag har tillsammans lån på över 12 000 miljarder kronor. Bara Hongkong, Luxemburg och Schweiz är högre belånat. På hela jorden. Det rapporteras om hur unga människor tar sms-lån för att köpa aktier. Och hur krediter ses som en extra inkomst som går att handla för. Sverige är ett av de länder i världen där bostadspriserna har fallit mest. Och i år spår svensk ekonomi gå sämst av alla länder i hela EU. 2021 hade Sverige de högsta inkomstskillnaderna sedan mätningarna startade. Och enligt en schweizisk bank hade vi större förmögenhetsklyftor än Ryssland. Räntorna höjs. Lönerna hänger inte med den galopperande inflationen. Många har svårt att få pengarna att räcka, ens till det mest grundläggande som hyra och mat. Samtidigt har vi fler miljardärer än någonsin i Sverige. En fundering kan lätt infinna sig. Hur hamnade vi här? Jag tror det är bäst att vi tar det från början. Alltså verkligen från början. Min enkel fråga. Pengar. Vad är det egentligen? Är det riktiga pengar eller bankpengar? Det är min brorson som undrar, då 5 år gammal. Jag har vunnit ett fint journalistpris och i min hand håller jag en stor låtsascheck där prissumman är utskriven med alla nollor. Om du frågar mig, är 5 år den perfekta åldern för att förstå hur ekonomi fungerar? 5-åringar frågar nämligen saker som vuxna inte vågar. Om pengar till exempel. Pengar är något av ett mysterium. I vardagen behöver vi dem lika mycket som el och vatten. Ändå frågar jag sällan vad pengar är, eller var de kommer ifrån. Min brorson satte fingret på något väldigt viktigt. Att det är skillnad på pengar och pengar. Och i svaret på hans fråga ryms en del av förklaringen till varför världen ser ut som den gör. När jag var liten var pengar någonting man kunde hålla i handen. Svettiga 10-öringar och skrynkliga 5-kronorslappar som pressades ner i en spargris. Nu är den typen av pengar allt mer sällsynta i Sverige. För dagens barn är de nästan lika exotiska som min barndoms kassettband med Tintin. Faktum är att vi svenskar är ett av de folk i världen som använder fysiska pengar allra minst. Och fort har det gått också. I en undersökning som Riksbanken gjorde för bara 13 år sedan svarade 4 av 10 svenskar att de använt kontanter vid sitt senaste köp. Förra året var det färre än 1 av 10. Och även om du skulle vilja betala med kontanter är det svårt. Många restauranger och butiker tar inte ens emot dem. Kontantfritt har blivit lika självklart som rökfritt. Av alla pengar som cirkulerar i Sverige går bara ungefär 1% att hålla i handen. Resten finns bara som 1 och 0 på en dator någonstans. Sedlar och mynt ges ut av Riksbanken. Det är en statlig myndighet som lyder under riksdagen. Men Riksbanken producerar inte bara fysiska pengar utan även digitala. Den pengafabriken gick för högtryck under pandemin. Då skapade Riksbanken 700 miljarder nya kronor. Jo, ni hörde rätt. 700 000 miljoner kronor. Det är nästan 70 000 kronor per svensk. För de pengarna köpte Riksbanken olika typer av lån på marknaden. Som bolån och kommuners lån. Allt för att pressa ner räntan så att det skulle bli billigare att låna. Det var inte första gången som Riksbanken gjort så här. Under finanskrisen 2008 och 2009 tillverkades också 100-tals miljarder kronor. Den gången lånades pengarna ut till svenska banker. För att försöka förstå hur det gick till skrev jag ett reportage i Svenska Dagbladet där jag besökte Riksbanken. Inne i bankens så kallade handlarrum kunde jag med egna ögon bevittna hur nya miljarder överfördes till bankernas konton. En anställd på Riksbanken skrev helt enkelt in några siffror på en datorterminal och tryckte på en knapp. Varifrån kommer pengarna? Frågade jag lite aningslöst. Som svar sträckte en av Riksbankens tjänstemän upp handen i luften och knäppte med fingrarna. En centralbank kan skapa pengar i tomma intet, förklarar han. Det låter ju som trolleri. Men det är inte bara Riksbanken som kan skapa pengar. Det finns faktiskt privata företag som också fått denna närmast magiska förmåga. De brukar kallas för banker. Now you can keep that pillow. You can keep that son of a bitch that's been whispering. That pillow, keep that son of a bitch that's been whispering. Den klassiska förklaringen av hur en bank fungerar låter ungefär så här. Olle sätter in 100 kronor på banken. Det gör att banken kan låna ut 100 kronor till Kalle. Det är en beskrivning som går att läsa i många ekonomiska läroböcker. Det finns bara ett problem. Den stämmer inte. Att banker bara är en slags mellanhänder är en missuppfattning som etsar sig fast. Kanske därför att det låter som en rimligare förklaring än hur det egentligen ligger till. I själva verket skapas nya pengar av bankerna själva i samma stund som de betalar ut ett lån. När ditt bolån ska sättas in på ett konto hämtas inte pengarna i ett kassavalv. De tillkommer genom en bankmans fingerdans över ett tangentbord. Ex nihilo. Det är latin och betyder ur intet. Det är ett uttryck som brukar användas förr i tiden för att beskriva hur pengar kommer till. En som tidigt påpekar att pengar föds fram av banker var svensken Knut Wicksell. Han var en världsstjärna inom ekonomi runt förra sekelskiftet. Att banker kan göra pengar ur tomma intet låter ju lite som voodoo. Men det är inte riktigt lika konstigt som det låter. När en bank betalar ut ett lån skapas två saker samtidigt. En tillgång för banken och en skuld till kunden. Det är ungefär samma sak som att skriva en lapp till en kompis med texten "Jag är skyldig dig 100 kronor". Om ni litar på varandra är papperslappen värd en hundring för båda. Medan kompisarna håller fram lappen för att betala för två cola i närmaste butik uppstår problem. Personalen kommer, milt uttryckt, inte bli jätteimponerade av en bit papper med lite krumelurer på. Men motsvarande lappar utskrivna av banker accepteras som betalning överallt. Det är det som är bankpengar. 99% av alla kronor som snurrar runt i Sverige är skapade av privata banker. Tänk er att berätta för en femåring att från och med nu kan du trolla fram nya pengar. Hur mycket pengar tänker du göra? Svaret är nog ganska givet. Massa, massa. Hur mycket pengar har bankerna skapat? Ni får ett par minuter att fundera på frågan. Han ser ut som en bondskurk, tänker jag. Det är juni 2008 och vi backar alltså 15 år tillbaka i tiden. Jag är på den isländska banken Kautings huvudkontor. Ett örnäste i glas och betong med utsikt mot Atlanten. Framför mig sitter bankens vd, Reidar Mar Sigurdsson, med stålgrå blick och klädd i elegant kostym. Kauting och andra isländska banker har under flera år expanderat vilt i Europa, även i Sverige. Många har skakat på huvudet åt deras framfart. Island, med en befolkning lika stor som Malmös, har på kort tid byggt upp banker med flera tusen miljarder kronor i tillgångar. Det borde inte vara möjligt. Hur har de lyckats? När jag frågar Sigurdsson vad öns bankirer har förstått som alla andra verkar ha missat, svarar han: vi blir helt enkelt smartare. Några månader senare gick Kaufting och de andra bankerna i konkurs. De drog med sig hela den isländska ekonomin i fallet. Reidar Mar Sigurdsson dömdes senare till 6 års fängelse för bedrägeri. Kaufting hade lånat ut pengar till olika bulvaner som köpte aktier i banken. Allt för att hålla uppe aktiekursen så att luftslottet skulle framstå som solitt. Men att kraschen var nära märktes inte i Reykjavik då på försommaren 2008. Jag har aldrig sett så många stora dyra bilar och en så avslappnad attityd inför riskerna för en eventuell finanskris. Eller förresten, det har jag visst, i Stockholm 2021. Men mer om det senare. Det var förstås inte bara Island som fick stora problem 2008. Det som började med förluster på amerikanska bolån spred sig snabbt över världen. Vad var det egentligen som hade hänt? Adair Turner heter en ekonom som tidigare var chef för den brittiska finansinspektionen. Han har sammanfattat orsakerna till finanskrisen så här: bankerna skapade för mycket pengar. De betedde sig alltså på samma sätt som en 5-åring hade gjort. Lika länge som pengar har existerat som koncept i den mänskliga hjärnan har guld spelat en viktig roll. De första guldmynten tillverkades runt 550 år före Kristus av kung Krösus i Lydiens rike, idag västra Turkiet. Långt in på 1900-talet fyllde världens länder sina kassavalv med guldreserver. Det skulle garantera att deras valutor hade ett värde. Under långa perioder i mänsklighetens historia har värdet på pengar varit kopplat till just guld. Systemet kallades för guldmyntfot. Det systemet brakade samman 1971 när USA hoppade av det så kallade Bretton Woods-samarbetet som innebar att dollar kunde bytas mot guld. Vad som ersatte? Det nya systemet skulle kunna kallas för skuldmyntfot. För att det ska skapas nya pengar måste banker ge ut lån. Alltså måste någon skuldsätta sig. Vad har hänt med skulderna i världen de senaste 50 åren? De har blivit väldigt mycket större. Vi tar ett exempel. 1970 fanns det motsvarande runt 10 000 kronor i skulder för varje världsmedborgare. 2022 hade den siffran växt till nästan 400 000 kronor. Det har alltså skapats väldigt mycket pengar de senaste 50 åren. Vänta du, vi kan inte göra mycket pengar som helst, invänder kanske en bankdirektör. Det finns faktiskt regler. Såklart det finns. En bank måste först kolla att den som lånar har råd, att det finns säkerheter och dessutom hålla en liten förlustreserv om det visar sig att kunden inte kan betala tillbaka. I alla fall så är det tänkt att fungera. Så här går det till i praktiken. Om bankerna är generösa med att låna ut, finns det mer pengar att köpa till exempel bostäder för. Då stiger de i pris. Då kan banken låna ut ännu mer. Om en lägenhet värderas till 1 miljon går det att låna upp till 850 000 kronor enligt de regler som gäller i Sverige. Men om värdet stiger till 5 miljoner kan banken låna ut 4,25 miljoner. I praktiken finns det därför få begränsningar för hur mycket nya pengar som kan skapas. I alla fall när alla pilar i ekonomin pekar uppåt. Vänder det neråt blir det tvärtom. Då slutar bankerna ge nya krediter. Då faller bostäderna i pris. Då blir bankerna ännu mindre sugna på att låna ut. Då går bostadspriserna ner ännu mer. Någon har beskrivit det så här: banker lånar ut paraplyer när det är sol och kräver tillbaka dem när det börjar regna. Dagens system där pengar inte kopplar till guld eller någon annan fysisk vara brukar kallas för fiat. Det är latin och betyder ungefär låt det bli gjort. Ett annat sätt att uttrycka det är kanske fake it till you make it. Den enda anledningen till att pengar har något värde är nämligen att tillräckligt många människor tror att de är värda någonting. Det räcker med att plocka upp en dollarsedel för att förstå hur det där hänger ihop. Där står det inte "In the Federal Reserve we trust" eller "In the US government we trust" utan "In God we trust". Pengar är alltså en slags religion. Men vad händer om tron börjar svikta? To everything turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. Det är svårt att tro på Gud lite grann. Antingen gör det eller så gör det inte. Samma sak gäller för banker. Om förtroendet börjar svaja dröjer det inte länge innan det är helt borta. Det är precis vad som hände med flera banker i våras. Silicon Valley Bank i Kalifornien var ena dagen USAs 16:e största bank. Nästa dag hade banken gått omkull och tagits över av amerikanska staten. Det som fällde banken var att kunderna försökte ta ut 450 miljarder kronor från sina konton. På bara 24 timmar. Några veckor senare gick den schweiziska storbanken Credit Suisse under på ungefär samma sätt. Det var inte precis första gången i världshistorien som banker fått problem. Banker är egentligen ganska riskfyllda företag. Tillhör du de som brukar säga att du har dina pengar på banken? Då måste jag tyvärr meddela att du har blivit lite vilseledd. Tekniskt sett är pengarna inte längre dina. Att ha ett bankkonto är nämligen samma sak som att låna ut pengar till banken. Och att göra ett uttag innebär att man kräver tillbaka lånet. Det finns en liten brasklapp. För att få ut pengarna krävs det att banken har dem. Det är inte alltid helt självklart. För att förstå varför måste vi än en gång resa bakåt i tiden. De första bankirerna var guldsmeder som förvarade guld åt människor. Kunderna fick ett kvitto som gjorde att de kunde ända ut sitt guld när de behövde det. Kvittorna började snabbt fungera som pengar. En dag gjorde någon en intressant observation. Det var väldigt sällan alla kunder dyka upp samtidigt för att plocka ut sitt guld. Den smartaste av smederna började därför låna ut kundernas guld för att tjäna lite extra. Plötsligt hade de skrivit ut betydligt fler kvitton än de hade täckning för. Man skulle kunna kalla det för en form av bluff. Därmed var den moderna banken född. Banker är ett av världens stora underverk. Deras möjlighet att göra pengar har skyndat på människans väg mot välstånd. För att ta ett lån och bygga en fabrik krävs det inte att någon annan sparar ihop pengarna först. Det räcker med att en bankir knäpper med fingrarna, precis som mannen på Riksbanken. Det finns några baksidor. Det händer att banker lånar ut pengar till personer eller företag som inte kan betala tillbaka. Det kan göra att andra kunder börjar förlora tron på att deras pengar är säkra. Misstro föder mer misstro och krisen är ett faktum. Så länge det har funnits banker har de gått omkull med jämna mellanrum. Efter finanskrisen i USA 1929, början på det som fick namnet den stora depressionen, infördes så kallad insättningsgaranti. Det innebär att om en bank går i konkurs och inte kan betala ut pengar till kunderna, kliver staten in och plockar upp notan. Tanken var att ett sådant skyddsnät skulle lugna småsparare och göra så att de inte rusade till närmsta bankkontor så fort de blev lite nojiga. Det fungerade. Insättningsgarantin har skapat intrycket att det alltid är stensäkert att ha pengar på banken. Det är något av en illusion. Det blev tydligt på Cypern i mars 2013. Då köade människor utanför kontoren till landets två största banker i huvudstaden Nicosia. Alla var ute i samma ärende. De ville ha ut sina pengar. Det ryktades nämligen om att bankerna gjort dåliga affärer genom att låna ut till fastighetsbolag. Bankpersonalen hade lite tråkiga nyheter. Tyvärr, vi har inga pengar. Hela idén med en bank är ju att låna ut kundernas pengar. Banker har därför bara en bråkdel redo att betalas ut. Om det krisar kan kassan vara tom. I EU är den övre gränsen för insättningsgarantin drygt 1 miljon kronor. På Cypern fick de kunder som hade mer än 1 miljon på banken bara tillbaka runt hälften av pengarna. Resten var borta. Som om de aldrig hade funnits. I USA är gränsen för insättningsgarantin motsvarande 2,5 miljoner kronor. Silicon Valley Bank, den amerikanska banken vi pratade om för en stund sedan, hade många företag och förmögna personer som kunder. På deras konton fanns betydligt mer än ett par miljoner. I vissa fall flera miljarder. Många riskerade alltså att förlora enorma belopp. Det är inte så konstigt att de blev nervösa. Och nu för tiden behöver man inte köa utanför ett bankkontor halva dagen för att ta ut sina pengar. Det räcker med några klick på en telefon. När det stod klart att Silicon Valley Bank var bankrutt bestämde den amerikanska regeringen att det inte var så noga med den här gränsen på insättningsgarantin trots allt. Alla skulle få tillbaka alla sina pengar. Varför gjorde de så? Borde inte kunderna ha bättre koll på den bank de stoppar in pengarna i? Politikerna hade nog funderat lite på vad som skulle hända annars. Banker är lite som kärnkraftverk. Om det sker en olycka kan konsekvenserna för samhället bli katastrofala. När en bank får problem är det inte bara bankens kunder som drabbas. Det riskerar också att skada människors förtroende för pengar. Alltså den där närmaste religiösa tron som krävs för att ekonomin ska fungera. Men en bank som kraschar är inte det enda sättet som pengar kan gå förlorade. Vad tänker ni på om jag säger Weimarrepubliken eller Zimbabwe? Kanske sedlar med tiotals nollor på. Det är två av många tillfällen i historien då så kallade fiatpengar blivit värdelösa. Alltså pengar som bygger på tro. Det som dödade dessa länders valutor är ett fenomen som allt för många svenskar tvingas bekanta sig med under det senaste året. Inflation. Men inflationen uppstod inte här om året. Sanningen är att vi har levt med inflation under lång tid. Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Så står det på Riksbankens hemsida. Att våra pengar räcker till allt mindre behöver ingen upplysa er om. Uttryckt i smör har till exempel kronan tappat nästan halva sitt värde på bara ett år. Samma summa som räckte till 1 kilo i början av 2022 ger det idag lite drygt 500 gram. Om prognoserna håller kommer inflationen i Sverige att på 3 år uppgå till sammanlagt nästan 25%. En fjärdedel av värdet på svenska folkets pengar har alltså gått upp i rök. Det är som en bankkollaps i slow motion. Det senaste året har det varit mycket fokus på att maten blivit dyrare. Men faktum är att Sverige i flera decennier haft kraftig inflation. Men inte på purjolök och grädde utan på tillgångar som bostäder, fastigheter och aktier. Säg att du hade sparat ihop 1 miljon kronor i slutet av 90-talet och funderade på att köpa en lägenhet i Stockholm. Då räckte pengarna till en lägenhet på runt 90 kvadratmeter. Drygt 20 år senare fick du bara 12 kvadrat för samma miljon. Precis som kronan räcker till mindre smör får du alltså väldigt mycket mindre bostadsrätt för pengarna. Köpkraften har rasat med nästan 90%. Det här brukar kallas tillgångsinflation. Den har flera förlorare. Till exempel de som inte kommer in på bostadsmarknaden. Men den är också stora vinnare. De som redan är inne. De som äger. På 25 år, fram till 2021, ökade värdet på svenskarnas bostäder med svindlande 10 000 miljarder kronor. Hur har denna enorma förmögenhet uppstått? Milton Friedman heter en amerikansk ekonom som fick Nobelpriset i ekonomi 1976. Enligt honom och många av hans generations ekonomer hängde inflation ihop med hur mycket pengar det fanns. Ju mer pengar som trycktes, desto mindre värd blev varje sedel. Någon gång på 80-talet blev allt lite mer komplicerat. Ekonomer slutade att bry sig om det där med pengar. Hur märkligt det än kan låta. Och på ett sätt hade de rätt. Trots att bankerna lånade ut mer och mer och mängden pengar växte snabbt var inflationen låg. Alltså den på smör och purjolök. Inflationen i tillgångar var desto högre. Problemet är att de räknas inte in i den vanliga inflationen. Den som Riksbanken tittar på när de sätter sin ränta. Om paprikan går upp i några tior börjar ekonomerna på Riksbanken att svettas. Men om en vindsvåning i Stockholm blir 10 miljoner dyrare utlöser det knappt en gäspning. På drygt 20 år har svenskarnas bolån ökat från 750 till över 4 000 miljarder kronor. Och hushållens totala skulder från 1 000 till 5 000 miljarder. En av de största försäljningsframgångarna i Sverige på senare år är alltså pengar. En förklaring är förstås att det varit så billigt. Under 1 771 dagar, från början av 2015 till slutet av 2019, var Riksbankens ränta minus. Det där var svårt att förstå för många och ännu svårare att förklara. Förr i tiden lärde man barn att det var klokt att spara på banken. Då växte ju pengarna av sig själva. Det är det som är miraklet med ränta. Men minusränta är det samma sak som att det kommer en farbror i kostym och norpar en slant då och då. Hur får man en 5-åring att acceptera det? Det var inte så konstigt att människor lånade som aldrig förr under de här åren på 2010-talet. Det publiceras floder med artiklar om bästa sättet att göra bostadskarriär, hur man kan bygga en pengamaskin på börsen. Det uppstod en slags folkrörelse som gick ut på att leva supersnålt, satsa allt på aktier och gå i pension vid 40. Och varför inte? Aktier och bostäder steg i värde månad för månad. De rika blev rikare, många andra halkade efter. Under ytan förändrades samhället för alltid. Rosa himmel och penthouse miljoner. Rosa himmel, yeah. Rosa himmel och de svarta sovarna har dubbelparkerat halva stan. Om jag kisade lite med ögonen kunde jag se den klassiska Facebook-tummen. Till bolagets huvudkontor var det mindre än en kilometer. Året var 2017 och jag bodde i Silicon Valley i Kalifornien för att rapportera om de stora techjättarna i tidningen Dagens Industri. Jag hade precis skrivit en artikel om att de högsta cheferna på Facebook och Google tjänat flera miljarder vardera på ett enda år. Men där jag stod i stadsdelen East Palo Alto var verkligheten en annan. 42% av eleverna var hemlösa. De hade ingen registrerad adress, utan de bodde med sina familjer i garage eller i bilar. En välgörenhetsorganisation jag besökte berättade att de brukade plocka ihop matkassar med förpackningar som små barn kunde öppna själva. Barnen var ofta ensamma hela helgerna. Deras föräldrar var tvungna att ha två eller tre jobb för att få ekonomin att gå ihop. Många av de här människorna hade förlorat sina hem när hyrorna chockhöjts. Det berodde i sin tur på att tiotusentals människor kom till Silicon Valley för att arbeta på Apple, Google och Facebook. De gick nämligen fantastiskt bra och värderingarna på börsen rusade. Men det var inte bara på grund av att fler människor använde tjänster som Instagram och YouTube som gjorde att aktierna rusade. Det berodde också på låga räntor som gjorde att investerare kastade pengar över IT-företagen som kunde ge bättre avkastning. Matkassar för barn. Så kan också makroekonomi se ut. Att som svensk befinna sig i USA är intressant, eftersom man hela tiden blir påmind om bilden av Sverige utomlands. Ganska snart upptäckte att den bilden inte var helt uppdaterad. Många amerikaner lever kvar i uppfattningen om Sverige som ett socialistiskt land. Bland det första många frågar om är skatterna. Vi vet ju alla att de är galet höga i Sweden. Mest nyfikna var de på fastighetsskatten. Det är en stor utgift i Kalifornien. I Palo Alto, där vi bodde, var den strax under 1% av inköpspriset. Och eftersom en genomsnittsvilla kostade 35 miljoner kronor handlar det om mycket pengar. När jag förklarade att nej, vi har ingen fastighetsskatt i Sverige, blev det en del förvånade blickar. Arvsskatten då? Den är väl hög, undrar någon. Vi har ingen, svarar jag. Gåvoskatt? Nej, nej, nej. Förmögenhetsskatt? Absolut inte. Skatt på aktier? Well, we have something in Sweden that we call investeringssparkonto, som gör att den som lever på börsen betalar en bråkdel i skatt jämfört med de som försörjer sig på att jobba. Och när jag berättade om det svenska skolsystemet, där människor kan bli miljardärer på att driva skolor som finansieras av skattebetalarna, fick många något glasartat i blicken. Hallå, var tog det där i Sverige vägen, undrade amerikanerna. Samma fråga ställde jag mig själv när jag återvände till Sverige sommaren 2019. Överallt pratades om aktier, bostadsklipp och kryptovalutor. Det såldes lyxbilar som aldrig förr. Det kändes som att vara tillbaka på Island 2008. Och då, 2019, hade börsfebern bara börjat. När pandemin kom föll ekonomin först fritt. Men när Riksbanken och andra centralbanker ingrep och började trycka pengar blev scenförändringen snabbt total. På mindre än 2 år skapades lika många nya kronor som under de 480 första åren i konungariket Sveriges historia. Det är de 700 miljarderna jag pratade om för en stund sedan. De pengarna gick ju inte till vården eller till arbetslösa, utan till att sänka räntan för bostadsägare, fastighetsmiljardärer och storföretag. Priserna på villor och aktier rusade till nya rekordnivåer. Sveriges förvandling från folkhem till ett paradis från superrika var därmed fullbordad. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. That is he know. He won't have it. He knows his whole caps in his moment and hope it don't do it. Lose his mouth in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Den som är satt i skuld är inte fri. Före statsministern Göran Perssons citat från 90-talet har blivit en klassiker. Men i början av 2020-talet kändes det som att det hade blivit precis tvärtom. Den som inte är satt i skuld är en idiot. Alla som lånat och köpt hus eller spekulerat på börsen hade blivit vinnare. Göran Persson var en av dem. När jag kom hem till Sverige från Kalifornien kändes det som att komma till ett nytt land. Eller kanske som att jag fortfarande var kvar i USA. En av de saker som fick mig att haja till handlade just om Göran Persson. Han hade 2019 blivit ordförande i Swedbank. För att ta jobbet fick han lämna styrelsen i en annan mindre bank. Men Göran Persson behöll sina aktier i banken. Att vara ordförande i en bank och ha ekonomiska intressen i en annan bank var lite märkligt. Det tyckte i alla fall mina kollegor på Dagens Industri som skrev flera artiklar om saken. Göran Persson avfärdade det hela med att det rörde sig med en mycket liten aktiepost. Den var då värd 5 miljoner kronor. Sen när det blev 5 miljoner småpengar för en tidigare socialdemokratisk partiordförande tänkte jag. Här verkar det ha skett någon slags ideologisk förflyttning. Göran Persson hade rätt. När jag under hösten 2022 gjorde en uppskattning av hans förmögenhet landade den på närmare 200 miljoner. Och då är ju 5 miljoner inte så mycket. En annan sak som fick mig att börja fundera på vad som hade hänt i Sverige var den guldgrävarstämning som nådde i fastighetsbranschen. Allra bäst gick det för företag som hade köpt hus av kommuner för att sedan hyra ut dem till samma kommuner. Plötsligt hade skolor, kommunhus och äldreboende blivit hett eftertraktade byten för folket på Stureplan i Stockholm. Flera personer hade blivit miljardärer på kuppen. Affären hade skett trots att kommunernas egna organisationer kommit fram till att det där var nog inte så smart. Det blev tvärtom bara dyrare för medborgarna. För att försöka beskriva vad som hänt i vårt land skrev jag boken Girig Sverige som kom ut förra året. Att Sverige fått många nya rika gick ju att se med blotta ögat. Det var bara att ta en promenad i Stockholms innerstad. Men hur många? Som en del av arbetet med boken tog jag fram en lista över antalet miljardärer i Sverige. När jag hade räknat klart fick jag det till 542 stycken. När jag började som ekonomijournalist i slutet på 90-talet fanns det mindre än 30 miljardärer. Många svenskar kunde känna igen flera av namnen, som Rausing, Persson, Axel Jonsson och Stenbeck. Dagens miljardärer är helt anonyma för de allra flesta svenskar. Jag kom fram till att Sverige hade flest dollarmiljardärer per capita i världen. Bortsett från en handfull skatteparadis som Monaco, Liechtenstein och Guernsey. Enligt den schweiziska banken Credit Suisse har Sveriges förmögenhetsklyftor skenat under 2010-talet och passerade häromåret Rysslands. De 542 miljardärerna ägde lika mycket som över 80% av den vuxna befolkningen tillsammans. I år kom Statistiska centralbyrån med statistik som visar att inkomstskillnaderna var de högsta som uppmätts i Sverige på 50 år. Den viktigaste förklaringen var stora kapitalinkomster i toppen, alltså vinster från bostäder och aktier som ökat i värde. När jag skrev Girig Sverige 2021 rådde brinnande högkonjunktur. Räntan var noll och såg ut att vara låg för all framtid. Bostadshysterin visste inga gränser. En kollega skrev på Twitter om en högst ordinär villa i Botkyrka som budades upp med 4 miljoner kronor på 20 minuter. Det är mer än 3 000 kronor i sekunden. Nu är verkligheten en helt annan. Riksbanken har höjt sin ränta från 0 till 3,5%. Bostadspriserna och börsen har fallit. De rika har blivit lite mindre rika. Ändå är det de som har det sämst som drabbas hårdast. När mat och kläder blir dyrare är det betydligt mer kännbart för människor med lägre inkomster, som ensamstående mammor eller pensionärer. Det finns en anledning till att inflation har kallats för en skatt på fattigdom. Idag går det nästan att läsa Girosverige som ett obduktionsprotokoll över svensk ekonomi. Svenskarnas stora lån och fallande bostadsmarknad får utländska medier att flockas till vårt land. Från föregångsland till EUs sämsta ekonomi, hur dålig bostadspolitik knäckte Sverige, skrev brittiska tidningen The Guardian i våras. Det låter ju inte så kul. Men även om det är jobbigt när en bubbla brister, kanske den största skadan sker under tiden den blåses upp. I'll be honest. I'll be honest for you. Yeah, yeah. Yeah. You and me made a lover of an enemy. Yeah. Yeah. No, 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 no. So conflict. We're gonna make a memory. Min bror skickar en bild till mig. Den föreställer huset där vi bodde de första åren i livet. Det ligger nära stadsdelen Gottsunda i Uppsala. Nu blir den rikskänd för problem med gäng och kriminalitet. Fasaden är smutsig. Det ser ännu mer slitet ut än när vi flyttade ut. I fastighetsregistret får jag fram att ägaren är en tysk fastighetsfond, Vonovia, som köpte huset av ett amerikanskt riskkapitalbolag. Slitna svenska miljonprogramsområden blev under lågränteåren högintressanta för finansspekulanter från hela världen. Ägaren har gjort vinster på många miljarder kronor när husen först sålts av kommunala bolag och sedan bollats mellan fastighetsföretag och riskkapitalfonder. Pengar som de boende oftast inte sett skymten av. Många områden är om möjligt ännu mer nedgångna än när miljardcirkusen inleddes. 1983 gick vår flytt till ett kedjehus i Valsätra. Det låg bara någon kilometer bort, men var på många sätt en helt annan värld. En välmående villaidyll. Det som skilde världen åt var en cykelväg. Lika rak som gränsen mellan Egypten och Libyen, ritad av Europas kolonialmakter på 1800-talet. Precis som i Silicon Valley är det geografiska avståndet mellan välstånd och fattigdom i Sverige inte så långt. I takt med att priserna stigit och stigit har bostadsmarknaden delat upp befolkningen i ett A- och ett B-lag. De som äger och de som inte gör det. Många människor har haft större värdestegring på sin bostad varje månad än de tjänat i månadslön. Samtidigt har en egen bostad blivit en allt mer avlägsen dröm för andra. Innan priserna började falla 2022 kostade en etta på 40 kvadrat i Stockholms innerstad i genomsnitt 4 miljoner. Den som tjänar som genomsnittet och lägger undan 10% av lönen efter skatt varje månad får hålla på i nästan 20 år för att få upp tillräckligt med pengar till en kontantinsats. Bostadspriserna påverkar synen på oss själva och på omvärlden. Amerikanska forskare visade i en studie att stigande huspriser gör att människor som inte äger sin bostad tvekar inför att skaffa barn. Men en het bostadsmarknad leder till fler födslar hos de som äger bostäder och kan surfa på uppgången, sannolikt för att de därmed känner sig rikare. Och två brittiska forskare visar att människor i Storbritannien och Frankrike, som bodde i områden där bostadspriserna inte hängt med, i högre utsträckning röstade på populistiska rörelser, som Brexit-förespråkarna eller Nationella fronten i Frankrike. För inte så länge sedan fick jag ett mejl från en läsare som beskriver vilka känslor som kan uppstå. Jag känner mig rånad och missledd. Jag har jobbat stenhårt i skolan och gjort allt som har blivit tillsagd under uppväxten för att få bra förutsättningar. Utbildat mig till civilingenjör och min sambo är chef. Ändå har vi inte råd att köpa ett hus där våra barn kan växa upp. Priserna stiger snabbare än man kan spara till en insats. Det går inte längre att jobba sig till det. Man har varit tvungen att åka med i uppgången genom att redan äga. Väldigt demoraliserande för alla unga. De höga bostadspriserna har gjort att pengar blivit mycket viktigare än när jag klev ut i vuxenlivet i början av 90-talet. I början av förra året kom en undersökning från Ungdomsbarometern som mäter attityder hos människor mellan 15 och 24 år. På frågan vad är viktigast för dig just nu kryssade 45% i alternativet att tjäna pengar. Pengar uppfattades som viktigare än att vara med familjen eller att ha flickvän respektive pojkvän. Aktier, fonder och kryptovalutor lyftes fram som en av årets stora trender. Privatekonomi är ett av de intressen som har ökat mest bland unga de senaste 10 åren. Däremot lockas de mindre av saker som att träffa nya människor, ha sex eller läsa böcker. Vad är det brukar heta? Barn gör inte som vi säger. Barn gör som vi gör. Tänd alla ljus och alla bortar och kan ge mig all. Inga positivt och en massa kött. Fitta kassa, ny bil och en DS-pack. Så jag lever mitt liv, motherfucker. Så jag lever mitt liv, motherfucker. Kommer ni ihåg när vi gick ut på gatorna och applåderade alla Sveriges fondförvaltare och börsmäklare under pandemin? Inte jag heller. Inte för att människor i finansvärlden inte slet under den där kaotiska första tiden när börsen störtdök. Eller att deras jobb inte är viktiga. Men precis som i många andra länder gick hyllningarna istället till personalen i vården. I kristider tycks vi ofta drabbas av en omedelbar insikt om vad som egentligen betyder mest. Vad är viktigast? Rädda liv eller rädda pengar? När krisen är över försvinner det där. Och då återgår vi till vardagens prioriteringar i samhället. Och där värderas pengar väldigt högt. Ibland när jag skriver något syrligt om ekonomin brukar jag få en lika syrlig fråga. Om du nu är så smart, varför är du inte rik? Jag är varken överdrivet intelligent eller förmögen. Men det roliga är att många tycks tro att det finns en koppling. Det gör det inte. I en studie jämförde forskare vid Linköpings universitet resultaten på värnpliktigas inskrivningsprov med inkomststatistik i Sverige. Det visade att de som gjorde bra ifrån sig på intelligenstestet också tjänade mer, men bara upp till en viss nivå, motsvarande en lön på 57 000 kronor i månaden. Därefter försvann skillnaderna, och den procent som hade allra högst lön var faktiskt mindre smarta än de som låg strax under inkomst, trots att de tjänade dubbelt så mycket. De största pengarna finns att hämta i finansvärlden. Enligt en annan studie från Handelshögskolan har lönerna exploderat i finansbranschen sedan början av 90-talet. Även där jämfördes statistiken med resultaten på intelligenstest i lumpen. Det visar att andelen högbegåvade som jobbar med pengar var marginellt högre än i befolkningen i stort. Förklaringen till att lönerna är så höga handlar om att finansbranschen är väldigt duktiga på att ta betalt. Riskkapitalbranschen är kanske det tydligaste exemplet. Alltså de som tar hand om vanliga människors pensionspengar genom att köpa och sälja företag. Ett riskkapitalbolag tar ofta 2% av det förvaltade kapitalet per år i avgift och 20% av vinsten, eller 2 plus 20 som denna formel kallas i branschen. Det är en sifferkombination som har skapat enorma förmögenheter. När jag gjorde min lista över svenska miljardärer visade sig att runt 50 av dem hade tjänat sina pengar på just det här sättet. Pengar som alltså kommer från höga avgifter som annars hade blivit till pensioner för brandmän, poliser och lärare runt om i världen. Om barnmorskor hade använt samma modell skulle de kunna kräva 1% av de nyförlösta barnens förväntade livsinkomster. Då skulle det stå Ferraris utanför BB. Faktum är att riskkapitalisterna tjänar så mycket pengar att en vanlig direktör framstår som en låglöneslav. Kanske är det därför som börsvd:ernas löner rusade i höjden. När jag började som journalist i slutet av 90-talet räckte en årslön på 10 miljoner för att toppa listan över de bäst betalda på Stockholmsbörsen. Idag är det en månadslön för de som tjänar allra mest. Gapet mellan chefernas löner och de vanliga anställda har aldrig varit större. Att människor tjänar olika mycket pengar är inget problem. Det är ganska naturligt. Och börsdirektörerna har förstås jobbat väldigt hårt. Men det är också viktigt att förstå att de har fått mycket hjälp. I februari 2021 frågades Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad ut i riksdagens finansutskott. Så här sa han. En effekt av de låga räntorna och de stigande tillgångspriserna är att det har medfört betydande omfördelningseffekter. De med lån har gynnats av lägre räntebetalningar och bankspararna har missgynnats. Hushåll som äger bostad eller aktier har gynnat sig förhållande till de som inte har några tillgångar. Vad menar Hans Lindblad? Jo, det han säger är att när Riksbanken sänker räntan är det samma sak som att föra över pengar mellan olika grupper av befolkningen. Från de som inte äger till de som äger. Alltså, ta från fattiga och ge till de rika. Att omfördela rikedomar brukar annars vara politikernas jobb. Så när Riksbanken har strösslat miljarder över människor med pengar, vad har de folkvalda gjort? Samma sak, fast på ett annat sätt. Som vi pratar om har Sverige sänkt flera skatter och tagit bort förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt, fastighetsskatt. Enligt en rapport från SNS konjunkturråd är Sverige det land i västvärlden som har sänkt skatten på tillgångar mest sedan slutet av 90-talet. Sverige är fortfarande ett högskatteland på arbete. Där ligger vi fortfarande i världstoppen. Men när det är skatt på tillgångar hamnar vi betydligt längre ner. Säg att du har blivit miljardär på att driva friskolor finansierade med skattemedel. Sverige är det enda landet där det är möjligt. Du äger ett hus i Djursholm i Stockholm för 100 miljoner kronor. För det betalade du förra året en fastighetsavgift på drygt 8 800 kronor om året. Lika mycket som för ett radhus i Borås. Ju större hus, desto lägre skatt i procent. Har du lån på huset finns generösa ränteavdrag. Nyligen trillar in elstöd och dessutom finns RUT- och ROT-avdrag som gör att det blir billigare att ta in hjälp med städning, trädgård och barnpassning. Om du sätter in 1 miljard på ett investeringssparkonto och kvitterar ut 50 miljoner om året i utdelning på aktier betalar du förra året runt 7,5% i skatt på den inkomsten. De som kommer och städar betalar förstås inga 7,5% i skatt utan 3-4 gånger mer. Nu är det förstås inte bara väldigt rika personer som har pengar på ISK, utan flera miljoner svenskar. Under sina första 10 år innebar ISK minskade skatteintäkter för staten på uppskattningsvis 150 miljarder kronor. Och enligt Skatteverket ägs nästan 3/4 av alla pengar på ISK-konton av de 10% rikaste. I år stiger skatten på ISK, men det kommer fortfarande vara mer förmånligt att leva på aktieutdelning i Sverige än på jobba. Det finns några som har förstått det här bättre än de flesta. De som har varit med om att skapa det här systemet. Göran Persson, Per Nuder, Björn Rosengren, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt. Om man ska nämna några nyckelpersoner i utformandet av den ekonomiska politiken i Sverige de senaste decennierna är det här namn som är svåra att komma runt. Idag är den fattigaste i det gänget god för ungefär 50 miljoner kronor. Därmed kvarar de in bland den rikaste procenten människor i Sverige med god marginal. Hur har de blivit rika? När man tillträder posten som förtroendevald politiker får man precis som i andra jobb arbetsredskap, mobiltelefon, dator, men också kunskaper och kontakter. Man skulle kunna kalla det för förtroendekapital. Att ha mobilnumret till presidenter och veta hur finansministrar eller kommunalråd tänker är värt mycket på den privata marknaden. När förtroendeuppdraget är över måste politikerna ställa sig själva en fråga. Tillhör det här kapitalet mig eller tillhör det de som gav mig jobbet, alltså väljarna? Förr i tiden var svaret rätt självklart. Ni kanske har hört historien om Tage Erlanders fru som lämnade tillbaka blyertspennor till regeringskansliet. Den är faktiskt sann. För dagens generation politiker är det också självklart. Kapitalet tillhör dem. Vad är problemet med att människor blir rika? Det är en fråga jag ofta får. Det är inga problem alls. Men när en liten grupp drar ifrån alla andra kan det bli lite grinigt. Det är i alla fall vad forskningen tycks säga. Ojämlikhet har kopplats till sämre tillväxt, ökad brottslighet och sämre tillit mellan människor i ett land. Men en konsekvens som kanske är allra mest akut för Sverige är någonting annat. I en studie från den amerikanska centralbanken Federal Reserve från 2020 undersöktes vad som hände åren före ekonomiska kriser i olika länder. Det visade sig att ökade inkomstskillnader var en tydlig varningssignal. När den översta procentens andel av ett lands inkomster stigit under lång tid tycks risken för en krasch öka. Riksbanken tog för några år sedan fram en indikator över risknivån i den svenska ekonomin. Ett slags kraschvarningsindex. I fjol låg det lika högt som före 90-talskrisen. Skillnaden nu är att fallhöjden är betydligt större. Det står alltså väldigt mycket på spel. Och inte bara uttryckt i pengar. En grupp tyska forskare undersökte vad som händer politiskt i ett land som drabbas av en finanskris. De studerade 20 länder under 140 år. Slutsatserna var att efter bank- och finanskriser ökar polariseringen i samhället. Stora etablerade partier tappar mark och populistiska rörelser går framåt. Särskilt sådana på högerkanten med främlingsfientligt budskap. Låter det bekant? Det är en ganska bra beskrivning av USA och Europa efter 2008. Men också av Sverige. Och då klarar vi oss ändå bättre än de flesta andra länder under finanskrisen. Vad händer med Sverige om det kommer en ny stor krasch? Vilka grupper kommer vi skylla på då? Den frågan ger mig ingen ro. Just come on home. Come on home. No, you don't have to be alone. Just come on home. Come on home. You don't have to be alone. Just come on home. Det är fler än jag som är bekymrade. Sen jag publicerade JD Sverige har flera svenska miljardärer kontaktat mig och tackat för att jag har satt ljuset på de problem som ökade klyftor innebär. Faktum är att många superrika själva är kritiska mot den utveckling som gjort dem rika. De har läst historieböckerna och vet att dysfunktionella samhällen inte slutar bra från rika heller. I USA finns till och med en förening som kallar sig The Patriotic Millionaires som aktivt strider för att ska införa skatter på förmögenhet. Det är också vad forskarna verkar säga. I fjol kom en rapport från en grupp ekonomer vid Bank for International Settlements, en slags tankesmedja för centralbanker. De slog fast att stora skillnader i inkomster och förmögenheter får ekonomin att fungera sämre. Deras recept, höj skatterna för de rika. I Sverige har flera utredningar kommit fram till att skatten på arbete borde sänkas och skatten på kapital höjas. Så varför händer inget? Problemet är att det inte bara är miljardärer som har tjänat på den här utvecklingen. Det är många väljare som har gjort det. Att börja återinföra skatter är som att dela ut godispåsar på ett kalas för femåringar och sen försöka ta tillbaka dem igen när man inser att det blev lite väl mycket. Det kan lätt bli dålig stämning. Och är det någonting som politiker som vill bli omvalda helst undviker är det dålig stämning. Men flera frågor kvarstår. Hur förklarar man för en femåring att vissa människor har mer pengar än hela länder samtidigt som andra inte kan äta sig mätta? Det är inte helt lätt. Och vifta med en lärobok om marknadsekonomi räcker inte riktigt. När min generation växte upp i början av 80-talet framställdes sällan rikedom som något att sträva efter. Figurer med pengar var tvärtom suspekta och osympatiska. Idag är det annorlunda. Om populärkulturen hade utvecklats i takt med tidsandan skulle Krösus Sork i Bamse vara tech-entreprenör och Jörgen von Anka fastighetsklippare. Pippi däremot, som strödde guldmynt omkring sig, skulle nog anmälas för misstänkt penningtvätt. Som vi har sett har ekonomin de senaste 25 åren skapat både förlorare och vinnare. Vinnarna har inte bara sig själva att tacka. De har också kunnat segla i rejäl medvind tack vare låga räntor och sänkta skatter. Man kan gå så långt som att säga att spelet varit riggat. Forskaren och psykologen Paul Piff vid University of California i Berkeley genomförde för ett antal år sedan olika experiment med hjälp av brädspelet Monopol och en grupp studenter. Spelarna tilldelades två olika roller, rik eller fattig. Vem som fick vara vad avgjordes genom att singla slant. De rika började med dubbelt så mycket pengar, fick slå med två tärningar istället för en och kunde kvittera ut dubbelt så mycket pengar varje gång de passerade gå. Sen övervakade forskarna vad som hände både under och efter spelet. De spelare som fått fördelar började ganska snabbt bete sig underligt. De tog mer fysisk plats runt bordet, skröt om sina framgångar, pikade motståndarna och någon tog till och med för sig en skål satta kringlor på ett slafsigt sätt. De som utsätts till att vara rika vann förstås i stor stil. Men när vinnare intervjuades om varför de hade segrat började de lyfta fram sin egen skicklighet. Trots att Monica vann på grund av slumpen och utan större ansträngning uppträdde de som om de förtjänade att vinna och de fattiga förtjänade att förlora, säger Paul Piff. Att tillskriva oss själva som den viktigaste orsaken till våra framgångar är en del av det mänskliga psyket. I Sverige idag pratas inte så mycket om hur det kommer sig att de som har det bäst fått det så bra. Utan mer om varför man måste skärpa kraven på de som har det sämst. Har du ont om pengar? Ät gröt. Slumpen eller politiska beslut får ingen större plats i analysen. Det är inte svårt att känna igen sig. Jag är själv väldigt glad för allting jag har. Jag kan räkna upp flera saker som jag lyckas med, som jag skulle kunna göra mig mallig över. Men när man tänker tillbaka är det tydligt hur mycket som har berott på tur, tillfälligheter och timing. Framförallt att andra människor har hjälpt mig. Nästan allt, om jag ska vara helt ärlig. Det är väldigt lätt att glömma bort i ett samhälle som handlar mindre om en för alla, alla för en. Och allt mer om var och en för sig själv. När jag pratar till mina barn hör jag mig ofta säga att det viktigaste i livet är att bli en bra person. En som delar med sig och som tänker på andra. Samma sak som jag fick höra när jag var liten. Problemet är att jag inte riktigt vet om det där stämmer längre. Som tur finns det ett botemedel. Det består av bara ett ord. Om man upprepar det gång på gång i sitt inre är det svårt att samtidigt känna sig avundsjuk, missnöjd eller varför inte girig. Det är också en stor fördel. Och säga det är alldeles, alldeles gratis. Det är också det ord jag skulle vilja avsluta mitt sommarprogram med. Tack!
Producent Erika Strand Berglund och tekniker Emilia Martin. En annan podd i SR-appen som tar upp frågor kring ekonomi är Ekonomiakuten. Där man till exempel kan höra sparekonomen Frida Bratt tala om väldigt höga räntor för de som vill ta ett snabbt lån.
Det här ska man komma ihåg. Det här är ju också bolag som är specialiserade. Alltså snabblåneföretag är specialiserade på att ge lån till personer som kanske har svårt att få lån någon annanstans. Och då sätter man också de här väldigt, väldigt höga räntorna. Alltså jag såg räntor på upp mot 75% i effektiv ränta. Alltså i ränta pratar vi nu, 75%. Och då är det den effektiva räntan, för det där är också en liten fälla. Att vi dels har det här från räntan, vi har ett brett intervall så man vet inte vad man får. Men sen har vi också att nominell ränta, det är ju den ränta som står i reklamen. Men sen tillkommer ju upplängningsavgifter och aviavgifter och annat. Så att vi måste titta på den effektiva räntan och den kan ofta vara mycket högre.
Sök efter podden Ekonomiakuten i Sveriges Radio Play.